Jag tackar dig Jesus för att du har kommit för att vara konung ibland oss. Jag tackar dig för att du har kommit för att vara konung i var och ens hjärta och liv. Tack Jesus att du öppnar våra ögon för den realitet att du är den levande Gudens son. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag vill predika lite enkelt för dig idag, det enkla evangeliet. Du har säkert hört det förut, men det är väldigt många som inte har hört talas om evangeliet som är Guds kraft i frälsning. Det är en kamp, det vet ni alla, om människors liv. Det är en kamp om och en fight över var och en utav oss. Det handlar om möjligheten till räddning för evigt liv eller inte. Av den anledningen så behöver vi som troende kristna propagera och leva evangelium kanske mer än någonsin tidigare. Vi ser den här fighten i människors liv. Det är hela tiden en dragkamp rakt ner i fördärvets mörker eller alternativet att sitta i tronsalen tillsammans med Herren. I en tid då kärleken till evangeliet svalnar, där behöver vi som tror på det, som delar synen att Bibeln är Guds ord, predika och förkunna det ännu mer. Den allra första kärleken till Kristus har för länge sedan svalnat, kallnat, är förbi. Den är inte ens ljummen. Där behöver vi som den kristna församlingen förkunna evangeliet desto starkare och mer brinnande än någonsin. Han är den levande Gudens son. Amen. Han är vårt hopp. Han är vår frälsare. Han är den som kan svara på varje bön. Han är den som är lösningen, svaret för vår världs kamp. Han är den som kan ta bort den här fighten i vårt liv och bara tysta ner de mörka krafterna som bara vill dra oss ner i den dy av elände. Lyfta oss upp till barnaskap med Gud, där du hör hemma, där du är skapad till att vara. Av den enkla anledningen så önskar jag att du skulle bara älska det evangeliet. Att det skulle bara genomsyra allt som vi är, säger och tänker och beter oss. Att evangeliet om Jesus Kristus, den levande Gudens son, född till människa, död, uppstånden för dig. Därför vill jag belysa det, eftersom det är Guds kraft i frälsning. Och det är det som Sverige och varje individ på det här klotet behöver. Jag vill predika evangeliet därför att du ska få ytterligare en vinkling på att det är sant, att det stämmer, att det går med logik också att förklara så att din tro blir stärkt. Förmodligen kommer du glömma bort majoriteten av vad jag har sagt här idag, men jag hoppas att du inte glömmer bort att Jesus älskar dig. Jag hoppas att du inte glömmer bort att varje morgon så har du en glöd, en eld i ditt inre som den helige ande har tänt. Vi kan glömma bort ord, vi kan glömma bort teologi kanske. Men jag tror inte vi glömmer bort när Jesus har fått göra oss fria. Det påverkar oss för resten av livet, det påverkar oss varje enda dag. Lukas 24. Lukas 24, en text som jag tror många av er känner till väl. Vi läser några verser där, ända till vers från första till tolfte. Och det här är från Kärnbibeln, så därför kanske det är några annorlunda ord mot vad du har. På första dagen i veckan, tidigt vid gryningen, så kom de med de aromatiska kryddorna som de hade gjort i ordning. När de kom fram var stenen bortrullad från graven, och när de gick in så kunde de inte se Herren Jesu kropp någonstans. När de förvånade funderade på vad de skulle tro om detta stod plötsligt två män i ljusa skinande kläder nära dem. De blev förskräckta och böjde sina ansikten mot marken. Då sa männen till dem, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han är uppstånden. Kommer ni inte ihåg vad han sa medan han fortfarande var i Galileen? Han sa att människosonen måste bli överlämnad till syndfulla människors händer och bli korsfäst och på den tredje dagen uppstå igen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt detta för de elva och de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor och de andra kvinnorna som var med dem och talade om det för apostlarna. Men dessa ord lät som rena galenskapen. Och de trodde inte på kvinnorna. Men Petrus steg upp och sprang till graven. När han lutade sig in så såg han bara linnebindlarna. Han gick iväg fylld av förundran över vad som hade hänt. Jesus är uppstånden. Jesus är inte där längre. Det har varit ett konstverk i Eksjö nere vid campingen. Det var tydligen kontroversiellt att det hade linnebindlarna kvar i detta konstverk som skulle symbolisera att han är uppstånden. Tänk vilket härligt tecken på att han är inte där. Det är tomt. Jesus är uppstånden. Jesus han dör istället för oss. Det är ju kul. Det är ju inte så kul att dö, eller hur? Det vill vi ju slippa. Men det faktum att han dör i vårt ställe, det har många dimensioner. Och Bibelns perspektiv på detta är så fantastiskt uppbyggt. Det profetiska ordet. Många av oss kanske studerar profetiska ordet därför att det sker så oerhört mycket i världens utveckling. Det kanske det alltid har gjort, men jag tycker just nu så sker det så mycket. Man kan jämföra dagstidningen med profetior nästan hela tiden. Det profetiska ordet ger ofta en liten hint först. En liten försmak eller en skugga utav den större händelsen som det profetiska ordet handlar om. En liten sådan sak är det slaktoffer som Herren påbjuder i gamla förbundet. Som är en försmak på det som vi ser när Jesus hänger där. Och är slaktoffernas slaktoffer till lösen för alla synd en gång för evigt. Där vi inte behöver det mer. Där den helt och hållet fullkomlas. Vi får först en hint och sen får vi den fullständiga. Skuggbilden som hela tiden är genom hela Bibelns texter, allting pekar på Jesus. En försmak och sen verkligheten. En annan sådan försmak som vi ser är från första Mosebok kapitel 22. Där har vi en relation mellan far och son, Abraham och Isak. Mycket spännande. Och så här ser vi hur Bibeln bara pekar rakt på Jesus. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon så sadlade Abraham på sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Han sa då till sin tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffer och la den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och Isak där och höll veden. Och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham: "Far." Han svarade: "Jag är här, min son." Han sa: "Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffer?" Abraham sa: "Gud kommer att utse åt oss åt sig sitt lamm till brännoffer, min son." Så fortsatte de vandringen tillsammans. När de kom fram till den platsen som Gud hade sagt till Abraham, så byggde han ett altare där han gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: "Abraham, Abraham." Han sa: "Här är jag." Då sa han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör inget mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig din egen son." Abraham såg sig omkring och fick syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Vers 15. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen: "Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag välsigna dig rikt och göra din efterkomma talrik som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fiendes portar. Din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst." Amen. Här har vi ett profetiskt ord som går i uppfyllelse kanske där och då, men också en gång till på ett helt makalöst sätt. Ingen människa kan bestämma att göra det som Jesus kom för att göra. Det är helt omöjligt att hitta på någonting sånt. Här har vi en logik igen för att bara bevisa, bekräfta att Guds ord är sann, trovärdig. Det går utöver att vi håller det för sant. Abraham var lik Gud villig här att offra sin egen son. En direkt bild. Isak kan bara själv veden, precis som Jesus fick bära korset upp till sin avrättningsplats. Isak förstod mycket väl, vi hör i texten att han frågade. Men jag tror att han förstod precis vad som var på gång att hända. Det visste Jesus också. Vi vet berättelsen om när Jesus har ångest så han svettas blod i ett Getsemane trädgård innan han blir tillfångatagen. Han visste precis vad det var han var född till att göra. Kanske att det är en liten luring från söndagsskolan för er som har gått i den, att man tror att Isak vid det här tillfället var en liten pojk som inte hade koll på någonting. Men många bibelforskare tror att Isak var i samma ålder som Jesus när det hände. Han är ungefär 30 år. Abraham, han var en gammal gubbe, får man säga så. Han var en gammal pappa. Det hade varit en enkel match för Isak, säkert väl stadig, varit ute på fälten och jobbat, att säga nej då till farsan när han var villig. Dessutom så utspelar sig den här händelsen på ungefär samma plats där Jesus en gång hänger på det korset. Det kan ingen människa hitta på och orkestrera för egen vinning. En bagge fastnar i en törnbuske. Jesus får en törnbuske som en krona där man gör narr honom och kröner honom till konung. Vi ser hur Bibeln så fantastiskt väver ihop. Först en hint som pekar på Jesus Sen går det fullt i uppfyllelse för att vi ska tro, förstå och älska det eviga evangeliet om den enda frälsaren som kan sätta dig och mig fria. Det finns en avgörande skillnad här dock. Abraham var beredd att offra sin son, men Gud han gjorde det på riktigt. Gud förser själv sitt offer istället för Isak. Och Gud förser själv sitt offer istället för dig och mig. Det är vad det betyder. Bibeln säger att vi har alla gått vilse. Vi är alla i behov av en frälsare och räddare. Vi ska alla en gång stå inför Herren och få vår dom. Och då säger Bibeln, det är väldigt uppmuntrande, nu finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Amen. Namnet Jesus, detta underbara namn som vi älskar och upphöjer. Jesus som kanske är en försvenskad version. Yeshua som kommer av ordet Yasha. Det betyder frälsning på hebreiska. Jesus Kristus har blivit vår frälsning, född till människa. Universums Gud och skapare stannar inte bara vid att vara skapare. Han stannar inte bara att vara, säga att var det ljus och så blev det ljus och var fåglar och alla möjliga grejer. Han stannar inte där. Ordet Yasha blev sedan namnet Yeshua som översätts till grekiska Jesus. Som översätts till svenska och engelska Jesus. Innebörden är exakt densamma. Han är världens frälsare. Han är Guds räddning för dig. Han är vår frälsning. Gud blev vår frälsning. Han blev svaret för den här världen. Han blev svaret för dig. Lite senare i andra Mosebok 12, när påskmåltiden första gången instiftas, då är den på eftermiddagen på samma klockslag som Jesus hänger på korset. Det är en hint och en uppfyllelse. Jesus lever idag. Jag vill nämna de här berättelserna. Vi knyter snart samman det här så ska du förstå varför. Men jag vill nämna de här berättelserna för att vi ska få en stark tilltro. Och bara bygga den tron att den går utöver de här kanske berättelserna, historierna som vi har hört så många gånger. Att vi logiskt kan bara se att det är omöjligt att någonting annat är sant än att Jesus är den han säger sig att vara. I tredje Mosebok 16 så finns det en bild som jag lärde mig för några veckor sedan. Jag hade missat den. Jag läste många gånger, jag hade inte sett kopplingen till Jesus. Där talas det om två bockar som ska offras i tredje Mosebok. En av dem skulle bli syndabocken som skulle ta Israels skuld och skulle avrättas. Det handlar om när Arons söner hade nämligen precis gått, för de hade ingen respekt inför att Gud var helig. De hade knallat in i det allra heligaste, det klarade man inte. Då sa Gud till Mose, du får säga till den här Aron att han får vara lite förberedd när han dyker upp inför mig. Och då fick han instruktionen av att ta två bockar. Han skulle kasta lott om de båda. De skulle vara precis likadana, de skulle vara identiska. Han skulle offra, göra sig redo för att gå in i det allra heligaste. Kasta lotten. En skulle skickas fri. En skulle slaktas för människornas synd. Strax innan Jesus skulle offras så hände exakt samma sak. Inför folket står det två män. Den ena skulle avrättas, den andra skulle gå fri. Många gånger kanske vi flera av oss har känt oss som Barabbas. De står där, vi är skyldiga. Jajamensan, jag har gjort allt det där, jag är helt och hållet skyldig. Ändå så är Jesus där och tar straffet på sig. Det är helt makalöst. Aaron skulle offra för sig själv och för att helga landet och för folket. Jesus han gör för att rädda hela mänskligheten. Han är det fullständiga, fullkomliga offret. Behövs inget mer. Behövs inget mer slaktoffer efter det. Efter det så är det fritt fram för oss. Då blir det inte som för Arons söner att de inte kunde gå in inför det allra heligaste i det förhänget för att vara i Guds närvaro. Där rämnar den mitt i tu den dagen som Jesus dör på korset för dig. Där är du välkommen att komma till Fadern när som helst. Det är makalöst. Den som blir fri när Jesus blev ställd där inför Pontius Pilatus, det var Barabbas. De skulle vara identiska baggarna hade Gud gett instruktion om för Aaron. Vem har vi här då? Barabbas. Vad betyder hans namn? Det är oerhört intressant. Man kan inte hitta på det här. Barabbas. Bar betyder son. Abba betyder fader. Hans son till fadern pekar på Jesus. Det är två söner inför fadern som ställs inför varandra. Den ena går fri, den andra blir offrad. Helt otroligt. Jesus gick ett steg längre än så. Han hade inte gjort någon synd själv, men han blev gjord till synd när han tog vår skuld på sig upp på det korset för evigt offra sig för dig. Han helgade folket där och då som tog emot och älskar hans namn och han gör det än idag. Än idag får vi älska det urgamla kors som den gamla sången går. Än idag får vi upphöja och tacka Jesus. Än idag får vi älska det evangeliet som går långt utöver fina berättelser och kanske en härlig, lugn och fin livsstil. Han är den levande Gudens son. Jag är så oerhört tacksam. Man blir så oerhört glad när man pratar om de här sakerna. Lukas 24. Lukas 24, ifrån vers 13. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som heter Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade, vadå? De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överstepräster och rådsherrar utelämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp där. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och sedan, och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som står om honom i skrifterna. De närmade sig byn dit han var på väg och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är sent och snart kväll och dagen går mot sitt slut. Så gick han in och stannade hos dem. När han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud och bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Amen. De här texterna som vi precis har läst och tagit del av, jag tror att det var bland annat det som Jesus pratade om när de gick där på vägen mot Emmaus. Jag tror att Jesus bara: amen, vad hände där borta med Mose? Och vad hände med kompisen Aaron där? Och hur var det här med, hur har det varit? Känner ni igen liksom? Och de bara, Och det bara brinna i hjärtat. Tänk när du går och samtalar med Jesus. Så du får en förståelse för skriften. Du sätter dig hemma, du läser din bibel och du ber bara: helige ande, du får hjälpa mig nu. Och du känner att det brinner till i hjärtat och orden får ett liv och en mening. Det är vad jag önskar att du skulle lämna den här gudstjänsten med. Hur det brinner i ditt hjärta. Hur de här orden får en verklig hopp och liv i dig. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Tänk om vi kunde vara ett land där det brinner i hjärtat igen. Tänk om det kunde vara viktigt för oss att dela och leva ut evangelium som Guds kraft i frälsning. Tänk om vi kunde be och för våra grannar, för våra vänner, för folk vi möter, och vi ser hur Jesus möter och fyller behoven. Vem är Jesus för mig idag? Brinner jag för honom eller är det kvittare? Är han den som ska fixa min agenda när jag ropar efter det? Är han den som lyssnar och förstår när jag gråter bara kanske? Är han den som känner med mig? Är den som, vad är han? Vad betyder han? För mig är Jesus konungars konung. Han är den som har gjort att jag lever överhuvudtaget. Han är världens enda hopp. Han är vår frälsning. Han är den som har gett sitt liv för dig. Kristendomen tillber Jesus Kristus, Gud född till människa. Och vår tro på Jesus bara utesluter all annan tro och filosofi. Det finns ingen annan väg till räddning. Det finns ingen annan väg till evigt liv. Det finns ingen annan väg till evig frid. Absolut, det kan vara väldigt knepigt här på jorden. Det finns ingen garanti för att allting kommer vara ljuvligt och lätt. Snarare tvärtom. Men det finns en sann Gud som hjälper oss i och genom allt det där. Vi kommer säkert inte förstå särskilt mycket om Guds storhet förrän vi möter honom ansikte mot ansikte. Men vi kan förstå när vi studerar Guds ordet att det går utöver någonting som någon människa själv har kunnat orkestrera, förbereda, planera för. Det är helt omöjligt. Det finns massor av andra exempel likt de jag har presenterat. Men jag vill ge dig några så att det ska brinna i hjärtat på dig. Vårt land är i desperat behov av frälsning och räddning. Vårt land är i ett desperat behov av evangelium. Vi har många år sagt att vi är det mest sekulariserade landet, men nu är det värre än så. Det fylls av New Age-flum mer än någonsin. Staden där jag bor hade precis öppnats en häxbutik. Det gråter i hjärtat när man ser vilsna människor söker i svartkonst, öppnar stora butiker för att sälja sådant. Jag kan inte se det som någonting annat än att vi som känner den enda levande guden har misslyckats i att förkunna och predika evangelium till den graden som gör människor fria ifrån sånt där trams. Det är demonisk andemakt som människor behöver bli fria och lösta ifrån, och den kraften finns i evangelium. Därför behöver vi predika och förkunna och leva ut evangelium mer än någonsin när allt det här bara väller in. Det finns tusentals fina, fantastiska muslimer, men islam är en fruktansvärt demonisk religion som vi önskar att människor ska bli fria och lösta ifrån, frälsta på riktigt. Rädda dig ifrån mörker till ljus. Vi behöver folk som Emmausvandrarna som har gått en promenad med Jesus. Där hjärtat brinner. Där den elden inte kan bara kvävas så enkelt. Du har umgåtts med Herren. Du har legat på dina knän i din ensamhet. Du har studerat ordet. Du har gått upp för dig. Det finns ingen annan. Jag förstår det med mitt förstånd och jag tror det i mitt hjärta. Det är levande för mig. För en del av oss behöver förstånd och hjärta hänga ihop. Jag är lite grann sån. Därför tycker jag det är så underbart hur Bibeln på ett sånt logiskt sätt bara förklarar. Jajamensan. Det är på riktigt. Det är hög tid att vi som individer och land och kyrka fokuserar på Jesus. Det är fokus på så väldigt mycket olika sidoagendor, men Jesus är den levande Gudens son. Det är det allvarligaste budskap som finns på den här jorden. Ingen av oss kan runda det. Alla av oss kommer en gång att stå inför Fadern. Och vår syn på Jesus är det som avgör var någonstans vi ska spendera en evighet. Evighet. Därför behöver vi förkunna och berätta om, leva ut evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror mer än någonsin. Om det inte vore för Jesus så hade jag personligen förmodligen varit död flera gånger om. Både till min fysiska kropp men definitivt andligt. Nu handlar det inte så mycket om det. Men vad händer då när det inte är så? Jag lever i kroppen. Min ande lever. Jag känner Jesus. Man blir härligt lycklig, eller hur? Han har bara städat undan allt det där. Det får vara liv. Hur kan man då hålla tyst om det? Det är ju ingen liksom trivial liten grej. Han har räddat oss. På riktigt. Jag tror att vi som kyrka och individer behöver göra det lite tydligt. Lite synligt att ja, men innan så var det fruktansvärt. Och nu har vi en ljus agenda. Det är det som vår värld behöver. Jag tackar Jesus varje dag för möjligheten att få tillbe honom. Att varje dag få leva. Att han varje dag får vara min Herre och min Gud. Och jag hoppas att på samma sätt efter den här dagen, efter att du har lyssnat på det här, skulle vara brinnande i ditt hjärta. Du kanske är som jag, en tråkig svensk född med händerna i byxfickorna. Det kan vara så, men det kan brinna i hjärtat i kärlek till evangelium ändå. Och det får vissa konsekvenser på de val vi gör i våra liv, vad vi säger, gör och håller på med. Att evangeliet får bara påverka vårt hjärta så att det är böjt inför konungars konung och herrarnas herre. Det är min bön och önskan för dig idag. Om du ska komma ihåg någonting så hoppas jag att du kommer ihåg när du vaknar. Jesus, jag behöver den elden i mitt hjärta. Jesus är den uppstående, den levande. Ditt bästa beslut någonsin är att leva för honom. I Lukas 8 så står det så här. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom. När Jesus är på vandring, då är det alltid evangeliet som förkunnas. När Jesus är på vandring, då vill han ha med dig. När han var fysiskt här på jorden, då hade han med sig sina 12. Nu kan du gå vidare med Jesus. Nu kan du ha framgång där du går fram när Jesus är med dig. Nu kan du se de saker som Jesus såg där du går fram när Jesus är med dig. Var och en av oss har den möjligheten, det valet att göra, att leva för och med Jesus. Jag önskar att vi skulle få ha en överlåtelse till honom. Jag behöver det varje dag. Bara deklarera, Jesus, jag är din. Kanske sitter du där hemma eller är du här som behövde höra på detta. För att få liv i din ande igen. Bara känna inspirationen, glädjen. Jesus älskar mig. Jesus har dött för mig. Jag lever för honom. Jag lever tack vare honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är mycket mer än vad vi kan förklara i en kort predikan. Tack Jesus att du är mycket mer än vad vi kan säga och förstå. Och berätta. Tack att du går utöver det. Du är mycket större, du är mycket mäktigare, du är mycket mer underbar, mycket mer fantastisk, kapabel att göra mycket mer än vår förmåga att tänka kan räkna ut. Jag vill tacka dig Jesus Kristus för att du har dött och uppstått för oss var och en. Jag vill be för oss alla i den situation och i den omständighet som vi rör oss och lever i att vi skulle ifrån den här stunden ha ett brinnande hjärta. Att ljumhet skulle få gå i Jesu namn. Att likgiltighet inför evangelium inte skulle få vara i våra hjärtan och mer. Jag ber att vi skulle få ett härligt självförtroende i att vi vet att vi är barn till konungars konung. Herras herre, att du har köpt oss fri Jesus med ditt dyra blod. Jesus, jag ber att den likgiltigheten som vi har i Sverige inför evangeliet skulle utplånas, försvinna i Jesu namn. Jesus, jag ber att det skulle vara en eld som brinner i våra hjärtan när vi bara tänker på ditt namn. Vi ber för församlingar runt om här på höglandet och i Sverige att det skulle brinna en eld i hjärtat på var och en som besöker. Att det skulle vara en evangeliets eld som bara brann igen i vårt land. Som utplånar alla de här agendorna, planerna om stenbutiker och häxkonst och alla andra avgudar som bara väller in i vårt land. Jag ber att vi skulle få byggt upp murarna för att stänga sånt där svart ute. Jag tackar dig att vi skulle få se en vändning på där det skulle vara liv och ljus och härlighet ifrån himmelen i människors liv igen. Tack Gud att vi skulle få se män och kvinnor som frimodigt i vårt land talar om evangeliet. På staden, på arbetsplatser, i skolor, överallt. Tack Jesus för att du föder tro i våra hjärtan. Tro som övergår allt förstånd. Tro som gör att vår kanske blygsel och vår försagdhet, att den får vi glömma bort, stå tillbaka för att vi vet att du är konungars konung. Jag tackar dig Fader att du föder oss på nytt. När vi ger våra liv till dig. Tack Jesus för att du valde frivilligt att bära det korset upp på Golgata. Tack Jesus att du uttalade orden, det är fullbordat. Tack att inget mer offer behövs. Tack att vi får bli frikända. Tack för löftet av att det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus. Jag vill be för var och en att vi alla skulle få ta emot din frälsning, din räddning och få leva i det som du har tänkt om oss från allra första början. Jesus, jag ber att du skulle byta ut det hårda hjärtat som vi ofta har till ett hjärta som bara lever för evangeliet. Jag tackar dig för det undret. Vi behöver mycket under av hälsa och liv och läkedom i vårt land, Jesus. Men vi behöver framförallt frälsningsunder. Hur du kommer och förlåter och rensar ut synd i våra liv. Tack Jesus för att du föder en eld av tro. Tro. Tack för tro och liv. I Jesu namn. Vi sjunger och tillber en stund tillsammans. Och vill du ha förbön för vad det än må vara, så välkommen, så ber vi gärna för och med dig.